Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 762. Det är onsdag den 26 augusti, klockan är 2:30. Martin Svenningsen, du är kvar i Washington. Halloj!
Jag är kvar i Washington.
Perfekt, eftersom det är poddags. Hanna Malmodin i Austin, halloj!
Hej!
Vad bra att du också är där. Och vi har fått så fint besök. Äntligen är du här, Fernando Arias.
Hej!
Vad kul!
Ja, kul att vara här. Jag mår som jag förtjänar.
Då är det bra. Bra, för du förtjänar att må mycket bra.
Tack för det.
Hörrni, idag så tänkte jag att vi ska prata om de här ryktena och avslöjandena om Trumps assistent Natalie Harp som aldrig verkar ta slut. Vi ska också prata om Trumps nya giv för att få slut på Irankriget och som ett nytt handelskrig som har brutit ut mellan USA och Kanada. Men vi ska börja med Dolly Parton som kanske faktiskt var den enda människan som just nu kunde ena amerikanerna. Ja, Dolly Parton, igår kom alltså nyheten att hon hade gått bort. Martin, alltså det här var ju en chock tycker jag själv, för jag visste inte att hon var sjuk. Utan plötsligt kom det bara jättemycket flashar i telefonen. Hur reagerade man i USA?
Ja, det var ju, man reagerade starkt och mycket och det var så där märkligt när plötsligt alla tv-kanaler som sände live-nyheter bara la ifrån sig allt som hade med tullar och med Iran och med Trump och primärval att göra. Och helt styrde om och pratade bara om Dolly Parton hela kvällen och fortfarande nu på morgon så min tid så pratar man om det. Och det som du sa i början, det här är ju en människa som alla verkar ha haft en relation till. Hon har ju på 70 år, om man inte glömma. Och ingen har någonting illa att säga om henne.
Men alltså, president Trump var snabbt ute med att uppmana till att flaggorna skulle vara på halvstång i en veckas tid.
Jajamän, och det här är ju någonting som är ett väldigt ovanligt grepp i USA. För det finns något som heter landsorg här också, men den använder man först och främst när det är presidenter eller statsmän som dör. Men då bestämde man alltså snabbt att alla flaggstänger ska vara på halvstång i en vecka. Det här har inte hänt sedan 1965 när Winston Churchill dog. Så det här är väldigt ovanligt.
Mm. Hanna, hon var ju som sagt älskad över liksom hela den politiska linjen. Hur kom det sig att hon med så många år i branschen lyckades med det här som ingen annan verkar klara av just nu i USA?
Ja, men hon verkade vara supernoga med att aldrig ta ställning för något parti utan brukar liksom ducka alla sådana frågor med precision. Och när hon fick uttalade frågor om vilket parti hon stöttade så brukar hon säga att hon varken var Republican eller Democrat utan hypocrite. På skoj såklart, men hon sa att det var för att hennes mamma var demokrat och hennes pappa republikan. Så hon kom liksom undan med det.
Mm. Men hon tog ju samtidigt väldigt så här, kraftfull ställning för transpersoners rättigheter att leva som de vill, för hon var ju jättestor i HBTQ-samhället och sådär.
Ja, absolut. Så att demokraterna vill ju gärna ha henne, eller säga att hon var på deras sida såklart, men sen så menar ju republikanerna då att hon kom från södern och allt det där, så att hon hade liksom de värderingar man fötts upp med där och därför är hon mer höger. Mm. Så att ja, om det där tvistar, det lärde.
Mm.
Det finns ju också något så väldigt liksom uramerikanskt med henne, den resa som hon har gjort. Hon kommer ju från så fattiga förhållanden där i Tennessee, en liksom liten stuga, ett sovrum, 11 syskon tror jag. Den där resan är ju någonting som också förenar människor över partigränserna. Det är ju sånt som amerikaner ofta förknippar med något uramerikanskt.
Mm, mm. Martin, hur kommer Dolly Parton att begravas nu då?
Ja, så vitt vi vet så har familjen sagt att det kommer att vara en liten begravning. Den kommer att hållas med bara hennes familj och släkt. Nej, det vet vi inte. Men sen så får vi återkomma och se om det kommer att vara minneskonserter och liknande. Och det räknar vi med. Och det samlas ju massor med folk i Tennessee nu runt henne. Där hon är född och uppvuxen. Och hon hade sitt Dollywood, hennes nöjespark som hon startade.
Mm. Okej, då går vi över, tänkte jag, till det krig som enligt Kanadas premiärminister Mark Carney nu råder mellan USA och Kanada.
Because we're attacked. You're at war when you get attacked. We got attacked.
Mm, det är krig när man har blivit attackerad och vi har blivit attackerade, sa alltså Mark Carney häromdagen. Du Martin, det är ett handelskrig det handlar om. På vilket sätt menar Carney att USA har attackerat hans land?
Det här har ju pågått då sedan 2025 och Carney stod ju upp mot Trump, vars tullpolitik har liksom varit hård mot Kanada och man har pratat om alla 51:a delstaten och så vidare. Så att det som, om de här förhandlingarna som nu bryts samman, om det ska då, om vi tittar på det, så verkar det handla framförallt om att man satte extremt höga krav på Kanada. Man krävde liksom att man skulle ge företräde till amerikanska företag. Man krävde att man skulle ha åsikter. USA skulle få bestämma vem man skulle skriva avtal med och så vidare. Och så höga tullar. Och det där gjorde ju att, nej, det här backade man helt och hållet ifrån. Det ville man inte vara med om. Och då lämnade man församlingsbordet utan att komma någonstans i fredags.
Mm. Hanna, sen dess så har ju Kanada svarat igår kväll.
Ja, men precis. Det är ju en riktig soppa det här som Martin säger, och fram tills nyheten om Dolly Parton så var det ju liksom ett stadigt flöde av diverse uttalanden och påhopp och skänningar får man säga från båda håll. Men det senaste på den ekonomiska fronten är att Kanada presenterat hur man tänker svara på de här 50-procentiga tullarna som Trump införde då i helgen här, och har presenterat en lista med över 700 olika amerikanska varor och produkter som kommer få nya tullar på mellan 15% och 50% från den 8 september. Och det är allt från stål och aluminiumprodukter till mjölk och kylskåp och papper och kläder och smink och fisk och så. Men det skulle sägas att innan den här listan presenterades så hann ju Trump också hotar med att höja tullarna även på bilar och bildelar till 50% från nyår. Och det där är ju en rejäl upptrappning. För bilindustrin är superviktig för Kanada. Och det där utspelet så har det inte kommit något konkret svar på än då.
Mm. Men du Hanna, alltså är inte USA och Kanada, de är ju grannländer, men är de inte också jätteviktiga handelspartners?
Jo, absolut. Och det är ju det som gör det här märkligt och känsligt. För de är ju några av de länder i världen som har samarbetat allra mest kring handel tidigare. Och båda är också helt beroende av att kunna skicka råvaror och komponenter och sånt över gränsen för att liksom den egna industrin ska kunna funka. Och särskilt då bilindustrin. Man brukar säga att innan en bil är liksom färdigmonterad och kan köras iväg till en kund så kan den ha skickats flera gånger fram och tillbaka mellan olika fabriker på båda sidorna liksom om gränsen. Så det här skapar väldigt mycket problem för både USA och Kanada.
Mm. I februari så kom ju USAs högsta domstol med ett beslut som ju gick helt emot Trumps globala tullar. HD slog fast att presidenten inte alls på egen hand har rätt att beskatta eller införa tullar. Fernando, alltså hur kan Trump nu införa de här tullarna då?
Ja, det som hände i februari var att HD slog fast att en lag som förkortas IEEPA, en krislag från 1977, den gav inte Trump rätt att införa de tullar som han hade beslutat om. Domstolen sa alltså inte att presidenten aldrig kan införa tullar. Den sa att just den lagen inte innehöll den befogenheten. Men nu använder Trump istället en lag från 1930 där det uttryckligen står att presidenten under vissa förutsättningar kan införa tullar på upp till 50% mot ett land som anses diskriminera amerikansk handel. Och det är därför den här juridiska utgångspunkten nu har ändrats den här gången. Men det betyder inte automatiskt att tullarna är lagliga. Domstolar kan fortfarande behöva pröva om Kanada verkligen har ägnat sig åt en sån här diskriminerande handel. Och man måste ju titta på lagtexten och förstå vad diskriminerande handel egentligen betyder. Mm. Och det som är lite svårt i det här också för att förutse utgången, det är att den här lagen har ytterst liten rättspraxis. Den har förmodligen inte använts på det här sättet tidigare.
Mm. Men det här är ju lite av Trumps sätt att bedriva politik, att han hittar gamla lagar att använda sig av och så prövar han det.
Exakt. Hitta nya sätt att bedriva de saker som man tidigare har fått nej på av bland annat domstolar.
Mm. Du Martin, vi minns ju då Independence Day i april förra året när Trump belade olika länder i världen med de här globala tullarna. Det fick ju länder att bli väldigt, väldigt stressade. Men nu står ju Kanada upp här. Nu har ju Mark Carney fått nog. Alltså, varför kan han agera tuffare än vad andra länder har gjort?
Ja, du tänker på den här stora pappskivan med massa länder och sådana där olika...
Precis.
Tullar på. Ja, den där minns vi. Nej, men han har ju varit kritisk mot Trump tidigare. Är ett av hans uspar, ett av de skälen tror jag att han valdes. Och att han nu avbryter förhandlingarna, det kan man ju faktiskt se som ett tecken på att ledare blir mindre benägna att acceptera Trumps förhandlingsstil och olika krav. Jag menar, Kina har ju redan intagit en sån ställning. Och då återstår det att se om fler länder följer efter. Men det är ett högt spel han spelar. För får inte glömma att mellan 70-75% av Kanadas utrikeshandel är med USA. Så att det är ett högt spel han spelar. Men det här har inte alls minskat hans popularitet i Kanada. Han får ju stöd över det stora delar av det politiska fältet. Och Kanadas förtroende för Trump, det har ju sjunkit. Men som sagt, det kommer med ett pris.
Mm. Alltså de här tullarna som Trump tidigare införde, som han sen fick backning på då från HD, de drabbade ju amerikanska konsumenter i hög grad. Hanna, hur kommer den här nya utvecklingen att påverka amerikanerna när de går och handlar?
Ja, men det troliga är ju att priserna kommer påverkas även den här gången. För det är ju de amerikanska företagen som köper in saker från Kanada som måste betala de kanadensiska tullarna, så att säga. Eller de tullar som USA sätter på Kanada. Och många av de amerikanska företagen kommer ju antagligen behöva höja sina priser till sina kunder då, för att täcka upp för sina egna ökade kostnader. Så att, ja, vi får väl se. Men det är väl en ganska trolig gissning att priserna kommer påverkas även nu.
Mm. Fernando, det är mindre än 70 dagar, jag tror det är 68, kvar till mellanårsvalet. Vad får det här för politiska konsekvenser? För det måste det rimligen få.
Ja, alltså, utrikespolitik brukar inte stå speciellt högt på listan över viktiga valfrågor för väljare. Men det här är ju inte bara utrikespolitik, precis som Hanna säger. Det handlar ju också om ekonomisk politik, plånboksfrågor. Och framförallt skulle jag hålla utkik efter hur det här slår mot stater som har betydande handel med Kanada. Till exempel Maine, Michigan, Iowa, Ohio och Alaska. Många av dem gränsar ju till Kanada också. Alla de staterna har en hel del företag som handlar väldigt mycket med Kanada, och alla de staterna kommer också hålla senatsval i mellanårsvalet. Den politiska betydelsen tror jag beror mycket på hur demokraterna lyckas koppla det här handelskriget till priser, till jobb, till lokala företag, och om väljarna faktiskt upplever de här prisökningarna innan valdagen.
Mm. Du, Hanna, i förrgår så skrev Trump på Truth Social att USA inte behöver Kanada, men att Kanada behöver USA. Alltså, hur kommer det här utveckla sig, tror du, den närmsta tiden? Du nämnde det här med hotet mot bilindustrin som skulle gälla från nyår till exempel.
Ja, vi får väl se, men det är ju som sagt ett rätt högt tonläge nu då. Ontarios högste politiker Doug Ford har sagt att Kanada borde begränsa exporten av el och kritiska mineraler för att sätta press på USA. Och det skulle ju vara ett väldigt hårt slag mot USA. Han tycker också att man ska skicka hem den amerikanska ambassadören, har han sagt. Så har inte Mark Carney uttryckt sig, men det finns ju en förhoppning om att förhandlingarna ska kunna dra igång igen då, trots att tonläget är så här nu, och att länderna ska komma överens om någon sorts deal innan 8 september när de här kanadensiska tullarna ska börja gälla. Men det verkar ändå som att många analytiker och andra experter här då räknar med att det kommer att fortsätta att trappas upp, eftersom varken Carney eller Trump kommer vilja vara den som backar först, så att säga, eftersom man inte vill framstå som svag eller så för den egna befolkningen.
Mm. Alltså, många utspel från Trump kommer ju som bekant då på Truth Social, och igår skrev Trump där att han nu överväger att byta namn på Ontario-sjön till Lake America, eftersom, citat, vi inte förväntar oss att ha särskilt mycket att göra med Ontario längre, skriver Trump på Truth Social. Du, Martin, kom det något svar från Carney eller någon annan på detta?
Ja, inte från Carney direkt, utan det här utspelet. möts ju mest av, ska vi säga, hån och kritik. Det verkar inte behandlas alls som något slags seriöst diplomatiskt initiativ. Den politiska strategen Jamie Watt, han kallade det här utspelet för barnsligt, och han sa till tv-kanalen CBC att it's like trying to deal with a 4-year-old having a temper tantrum. Alltså det är som att försöka hantera en 4-åring som får ett raseriutbrott. Så speciellt allvarligt tar man inte det här utspelet. Och Doug Ford, som han har pratat om förut, som är premiärminister i provinsen Ontario, kallar Trump för mobbare och har sagt att Trump kan kyssa hans arsle, ett uttalande som han faktiskt fick kritik för, men faktiskt helt sonika vägar att ta tillbaks. Så det där skrattar man nog mer åt. Det är ingen som tar riktigt på allvar.
Mm. Vi går vidare med ekonomin och fler ekonomiska hot. För i måndags då utropade USAs finansminister Scott Bessent en ny D-Day. Och nu handlar det då förstås inte om andra världskriget utan om sanktioner mot Iran, så här sa han.
We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
Finansminister Scott Bessent alltså. Vad var hans budskap, Martin?
Hans budskap är att alla länder och företag och organisationer som på något sätt stöttar Irans ekonomi, antingen liksom genom handel, penningtvätt eller andra transaktioner, ska stoppas från att fortsätta med det. Man vill på något sätt svälta ut Iran ekonomiskt, skulle man kunna säga. Och det här, jag vet att det låter vagt, och det var det också när det presenterades. För på vilket sätt man skulle då övertala eller straffa parter som på något sätt bryter mot de här intentionerna USA, det var man inte så tydlig med. Det som nämndes var att man skulle riskera att uteslutas från det globala dollarsystemet. Men det var mer, vi har många verktyg, var mest bäst ett svar på frågor om hur det ska gå till rent praktiskt.
Mm. Hanna, vad är det för länder då det här handlar om?
Men bland annat så är det banker och bolag i Malaysia och Förenade Arabemiraten, Indien och Singapore som på olika sätt misstänks hjälpa Iran att runda de sanktioner som redan finns nu då, som kan bli utkastade från de amerikanska bank- och betalsystemen, som i princip är samma sak som de internationella bank- och betalsystemen. Blir man utkastad från dem så har man väldigt svårt att fungera som bank. Men det skulle framförallt kunna påverka Kina, för Kina köper upp nästan all den iranska olja som går på export, och skulle USA kasta ut alla kinesiska banker och bolag som gör den handeln möjlig, så skulle det ju kunna bli ett riktigt känsligt läge mellan USA och Kina då.
Mm. Du Fernando, vissa då bedömare, ganska många, har tolkat det här som att det är ett hot som är speciellt riktat mot Oman, som ju också ligger vid Hormuzsundet. Vad handlar det där om?
Ja, alltså delvis, men jag skulle också vara försiktig med att säga att det är riktat mot Oman. Det officiella budskapet är ju mycket bredare, precis som Hanna säger, att USA varnar banker, företag och regeringar runt om i hela världen för fortsatt handel med Iran, för att det kan leda till att de förlorar tillgång till det amerikanska finanssystemet. Och framförallt så är väl Kina den mest uppenbara måltavlan om poängen är att sätta press på Iran, eftersom Kina är Irans största oljekund. Men Oman är ändå känsligt av ett annat skäl, för att Oman och Iran förhandlar om en tillfällig lösning för säker sjöfart genom Hormuzsundet och om gemensam minröjning där. Och nu idag så uppgav iranska regeringskällor att man nästan är i hamn med en sån uppgörelse. Det som är problematiskt för USA här är att Oman alltså försöker föra samtal med Iran samtidigt som Washington försöker isolera Teheran ekonomiskt. Men samtalen mellan Iran och Oman, de har ju Trump kritiserat tidigare. De är inte alls populära hos honom. Och han har till och med hotat Oman för att man för de här samtalen med Iran tidigare.
Mm. Hanna, Kina då, som vi är inne på. Alltså Kina är ju den största köparen också av iransk oljeexport. Har det kommit några reaktioner från Kina gällande detta?
Ja, men en del i alla fall. Kinesiska UD har gått ut och sagt att det här då, citat, kommer öka spänningarna och att Kinas samarbete med Iran följer internationell lag och att det samarbetet inte får störas eller undermineras. Och så har man också sagt att Kina följer den här utvecklingen nu och kommer, citat igen då, att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sina rättigheter och intressen. Så man, ja, Även Kina verkar ju kort sagt inte uppskatta att USA blandar sig i deras affärer där.
Mm. Men Fernando, det kommer ju alltså, försök eller trevare nästan varje vecka från Trump att liksom få slut på det här kriget. Kommer det här att lyckas?
Alltså, det är ju ännu ett försök att bryta dödläget som vi ser här. Men den här gången försöker Trump lyfta blicken från slagfältet till det internationella finanssystemet. Och tanken är att Iran inte bara ska få svårare att sälja olja och få in valuta, utan också att landets liksom handelspartners ska tvingas välja mellan affärer med Iran eller tillgång till USAs finansiella system. Och det kan ju visst öka pressen på Iran, men samtidigt så ska man komma ihåg att det vi har sett under det här kriget och även under decennier är att Iran har lång erfarenhet av sanktioner och av att använda alternativa betalningskanaler och skapa nya allianser och mellanhänder och omlastning som man gör med de varor som man exporterar. Och sen så är det ju också en väldigt riskfylld väg för USA att gå om man till slut ändå skulle genomföra det här och straffa stora kinesiska banker till exempel eller företag. Ja, då är det ett ganska så stort hot mot världsekonomin. Det sa Bessent själv på den här presskonferensen. Varför skulle han vilja spränga det globala finanssystemet, sa han på en fråga om just Kina var föremål för de här attackerna eller hotet från finansdepartementet.
Mm. Hörrni, vi lämnar världsekonomin och så går vi till den amerikanska inrikespolitiken. Natten till idag var det ett nytt primärval och denna gång i South Carolina. Och som väntat så vann den avlidne senatorn Lindsey Grahams syster Darlene Graham det här valet om att representera republikanerna i november.
I humbly accept your nomination to serve as the Republican nominee for the United States. South Carolina.
Ja, Martin, Lindsey Grahams syster då, Darlene Graham, hon slog alltså den republikanska kongressledamoten Ralph Norman. Varför då?
Ja, hon slog ju inte med, det var inte jättesmycket hon vann. Jag tror det var 53-47 någonting sånt där procent. Men dels för att hon stöttats av Trump, han la in en extra växel här de sista dygnen och finansierade en lång rad TV-reklam för senatorn då för henne, och hon är syster till Lindsey Graham som ju var oerhört populär. Sen var det ju inte självklart det här med att ärva en plats, alltså att här dog hennes bror, då skulle hon automatiskt ta över det där. Hade hon nog lite emot sig också samtidigt. Men det är framförallt stödet. Förutom Trump har hon också fått stöd av senator Tim Scott, som är en av de mest inflytelserika republikanerna i South Carolina. Och sånt här stöd, det hjälper ju att samla partier bakom en kandidat när det börjar bli liksom en jämnt runoff för val. Så att jag tror framförallt det är stödet som spelar in.
Mm. Men Hanna, Darlene Graham, hon kliver nu in i senaten, men hon fick ju rätt mycket kritik efter en debatt förra veckan. Vad var det som hände i den?
Ja, men det där var ju en ganska plågsam tillställning, och den har liksom rullat om och om igen på de mer vänsterlutade tv-kanalerna här. Men det som hände konkret var att hon fick frågor om huruvida Taiwan och Sydkinesiska havet är viktiga frågor för USAs nationella säkerhet. Och då svarade hon ungefär att jag är inte insatt i nationell säkerhet och att det är inte min grej eller mitt expertområde. Och det där har ju inte landat jättebra hos alla, för är man politiker på den nivån så ska man se till att vara insatt i nationell säkerhet, verkar ganska många tycka. Men Trump, han har försvarat henne och sagt att han tycker att hon gjorde bra ifrån sig och att hon bara var ärlig när hon svarade på de här frågorna. Och det får man ju ändå hålla med om att hon var.
Och just Trump, han var ju nere i South Carolina och kampanjade häromdagen, och han vädjade då till väljarna att gå och rösta i mellanårsvalet och låtsas att det var han själv som stod på valsedlarna. Vi kan lyssna.
His people don't come and they don't vote for senators, congressmen and other Republicans. So what I really want you to do is pretend, please, that I'm on the ballot. Just come and vote. It's so important.
Är Trump desperat, Fernando?
Alltså, man ska komma ihåg att det får ju stora konsekvenser om republikanerna förlorar hela eller delar av kongressen. Om republikanerna förlorar i representanthuset så kan demokraterna kontrollera utskotten, man kan kalla vittnen och kräva ut handlingar och göra granskningar av Vita huset. Senatskartan, det här mellanårsvalet, det ger republikanerna ett bättre utgångsläge än demokraterna eftersom republikanerna har 53 mandat och demokraterna behöver vinna 4 netto för att nå majoriteten. De behöver försvara sina platser som står på spel och behöver vinna flera av republikanernas. Men när Trump säger åt väljarna så här att låtsas som att mitt namn står på valsedeln, så försöker han lösa ett känt, ska man kalla det, mobiliseringsproblem under mellanårsval. Hans väljarkoalition och även andra presidenter innan honom, det är inte alltid lika lätt att föra över sin egen popularitet i mellanårsvalet. Hans egna gräsrötter går inte ut och röstar i samma omsträckning när han inte själv står på valsedeln. Och till syvende och sist så vill ju presidenten avsluta sitt mandat i Vita huset här med att kunna ha det handlingsutrymme som en republikansk styrd kongress skulle kunna ge honom lagstiftningsmässigt.
Mm. Högsta domstolen igen då. Högsta domstolen kom med ett beslut i förrgår där domstolen i princip ger Trump rätt om att införa restriktioner för poströstning i USA. Martin, vad handlar det där om?
Tack för att jag får den frågan. Jag måste ta fram mitt separata papper för det är lite svårt att hänga med i de här turerna och jag har försökt flera gånger att riktigt förstå. För det här handlar om lagrum och tolkningar och så vidare. Men för att sammanfatta det, Donald Trump har under flera året varit liksom en hård kritiker till poströstning i USA. Han hävdade då liksom att det här är ett särskilt sårbart för valsfusk och han vill då att den här användningen ska begränsas kraftigt. Och därför vill man ha hårdare regler när det gäller väljarregistrering, identitetskontroll och poströstning och faktiskt då begränsa vissa former av poströstning. Och det här anser ju då demokraterna att de hårda reglerna riskerar att göra det svårare och att rösta för folk som gör på det sättet. Så det är inte så att man vill lägga ner det helt och hållet, utan det handlar om metoden. Och det senaste som har hänt då, det är att högsta domstolen då i måndags, nu läser innantill här, upphävde tidigare beslut från en lägre domstol som hade blockerat delar av Trumps presidentorder om att begränsa poströstningen. Så domstolen sa alltså inte att Trumps regler är olagliga eller grundlagsvidriga eller på någonting sätt, utan tog främst ställning till de här processfrågorna där vissa delstater då, där pågår en tvist i domstolar och det kommer att komma nya stämningar också. Och därför, för att sammanfatta den här tiraden lite, det är fortfarande oklart exakt vilka regler som kommer att gälla fullt ut inför höstens val. Så det här handlar väldigt mycket om tillgänglighet för väljarna eller frågan om det är valsäkerhet och alltså det skiljer sig här och det är delstater och det är högsta domstolar och ingenting är riktigt klart.
Mm.
Blev ni klokare?
Ja, något. Men Hanna, det handlar som sagt om processen, hur det här går till med att införa restriktioner. Men kan det bli så att poströstningen på något sätt påverkas redan i mellanårsvalet?
Ja, men påverkas, absolut verkar det så. Men det kommer inte bli något totalförbud. Som Martin var inne på. Då. Dels för att det pågår flera andra domstolsprocesser om det här fortfarande. Men sen så är det också så att valsedlarna snart ska börja skickas ut. Så rent praktiskt kan det också bli svårt att liksom stoppa det här. Men man kan väl lugnt säga att det ser ut att kunna bli väldigt rörigt med mycket liksom juridiska oklarheter och praktiskt strul runt hela det här mellanårsvalet.
Fernando, alltså vi har ju upplevt komplikationer vid rösträkningar tidigare. Alltså, kommer det här påverka röstningen och rösträkningen på något sätt?
Så jag tror att den viktigaste poängen är just det som Martin sa, att högsta domstolen har ju inte avgjort om Trumps presidentorder är laglig, utan vad HD gjorde var bara att ta bort ett tillfälligt stopp av Trumps planer. Och med det sagt så kan ju administrationen fortsätta att förbereda delar av de här nya reglerna, men det finns fortfarande, som Hanna också sa, då, juridiska hinder. Den största risken är kanske liksom osäkerheten så nära in på ett val. För om regler ändras bara några dagar eller några veckor innan valdagen, då kan ju väljare och valfunktionärer där ute på fältet liksom få olika besked om vad som gäller när det handlar om register eller kuvert och streckkoder och allt vad de här restriktionerna innebär. Så osäkerheten kan sätta käppar i hjulet.
Mm. Då ska vi prata om Natalie Harp.
Her name is Natalie Harp.
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 She's a stalker who got the job.
I'm obsessed with this Natalie Harp thing.
Mm. Många verkar besatta utav henne. Det här handlar alltså om Trumps assistent som har hamnat i rampljuset sedan en dryg vecka tillbaka. Och det tog fart när demokraten John Ossoff pratade om henne i ett av sina valtal.
So he doesn't want to do the job. He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar.
Ja, Trump vill bara åka flygplan med Natalie, sa John Ossoff. Martin, vad var det Ossoff syftade på här nu igen då?
Äntligen får vi tala om Natalie Harp. som jag har längtat. Jo, han pekar dels på att Natalie Harp alltid är med när Trump flyger runt och flänger runt världen. Hon tittar på alla bilder man ser i bakgrunden. Men sen finns det en speciell historia som Ossoff syftar på. Och det är den här historien i Ankara när Secret Service efter NATO-toppmötet där hade uppgift att någon Iran-kopplad grupp skulle försöka skjuta ner det plan som Trump fördades i. Och då i en operation som är hämtad ur någon film byggd på någon bok av Tom Clancy verkar som, så smugglades Trump över till ett annat plan i en cateringvagn. Och det gjorde även Natalie Harp och försvarsminister Pete Hegseth. Utrikesminister Rubio och finansminister Scott Bessent, de satt kvar på det här ordinarie planet tillsammans med Trumps stab och en massa journalister, tror hon, helt omedvetna om att presidenten tillsammans med Natalie Harp inte fanns ombord. Så det väckte ju ganska stor uppmärksamhet, får man säga. Och då kom hon ännu mer in på medias radar än vad hon varit tidigare.
Mm. Men Hanna, vem är den här Natalie Harp nu då?
Ja, men hon är 35 år, kommer från Kalifornien och innan hon började jobba för Trump så jobbade hon på en högerkanal som heter One America News Network. Och hon kom in i hans värld, kan man säga, efter att hon berättat offentligt om att hon haft skelettcancer. Men blivit botad från den tack vare en lag som Trump införde kring experimentella behandlingar. Och när hon gick ut och berättade om det här då, så hyllade hon Trump och honom för att han hade räddat hennes liv, som hon sa. Och det här ledde i sin tur till att Trump fick upp ögonen för henne och lät henne prata på republikanernas konvent 2020. Och på den vägen är det, så att säga.
Men Fernando, trots att hon då jobbade nära Trump länge och fortfarande gör, så har det framkommit att det inte gjordes någon säkerhetsprövning av henne på ganska lång tid. Mm. Varför då?
Det är MS Now som hänvisar till anonyma källor med insyn att Natalie Harp under mer än ett år skulle ha avstått från att inleda en sån här säkerhetsprövning. Och det gör man. Man inleder den genom att själv fylla in ett särskilt formulär som man får av Secret Service. Enligt samma källor så fyllde hon senare i handlingarna efter att frågan hade väckt intern oro där i Vita huset och efter att Trump också hade lagt sig i personligen. Och idag så säger Vita huset att Harp nu har en säkerhetsklassning, men de har inte svarat på när hon fick den eller om det faktiskt förekom en längre fördröjning som MS Now säger. Men om det här stämmer så är frågan allvarlig eftersom Harp arbetar så extremt nära, som vi har hört både Hanna och Martin berätta om här, presidenten. Hon kan ju höra känsliga samtal eller se känsligt material. För den här säkerhetsprövningen, den ska ju kartlägga bland annat hennes ekonomi, om hon har kontakter med folk utomlands, tidigare adresser och alla möjliga omständigheter för att utröna om hon kan bli föremål för till exempel utpressning.
Mm. Martin, det har ju också nu då framkommit att hon verkar ligga bakom ganska många av Trumps inlägg på sociala medier. Bland annat det här så uppmärksammade när paret Obama framställdes som apor.
Ja, det glömmer man inte. Det finns flera medieuppgifter om det här, så det är enligt rapporteringen som både Wall Street Journal har skrivit om, så var det Natalie Harp som postade det här och väldigt många andra publiceringar då i presidentens namn, främst på hans egen plattform Truth Social. Är det troligen hon som ligger bakom? Och dit hör också till exempel den här AI-genererade bilden som var hårt kritiserad, där man framställde Trump närmast som Jesus, om ni minns den. Han påstod själv att nej, men det är ju en läkardräkt jag har på mig. kan man diskutera. Men mycket talar för att det är den här 35-åriga kvinnan utan några politiska eller internationella erfarenheter som sköter väldigt mycket av presidentens kommunikation på sociala medier och ligger bakom de här många av de här AI-genererade ganska märkliga bilderna som vi har pratat om många gånger i podden.
Mm. Hanna, när man har läst om Natalie Harp och de här breven och lapparna hon har skrivit till Trump så är ju de ganska gränslösa på flera ställen. Alltså, men hon verkar också ha spelat en central roll under de här rättegångarna mot Trump för ett par år sedan. Vad gjorde hon då?
Ja, men hon verkar ha varit väldigt nära honom på flera sätt under den perioden. Hon hjälpte bland annat till att både hämta in information kring vad som skrevs då och få ut information, som Martin var inne på, från honom själv på sociala medier. Men hon ska också ha varit väldigt fysiskt nära honom mer eller mindre hela tiden och på ett sätt som ska ha gjort andra medarbetare obekväma dessutom, rapporteras det. Det sägs till exempel att hon vid ett tillfälle inte fick plats i någon av bilarna när han skulle åka till domstolen i New York, och då ska hon istället ha hoppat in och lagt sig i ett bagageutrymme i en bil istället. Så att hon, ja, nära och central redan då, kan man väl säga.
Mm. Ryktet säger ju då att den här nära relationen skapar irritation hos USA:s första dam, Melania Trump. Vad vet man om det, Martin? Om man vet något alls?
Ja, man vet något. Man vet ju att Melania Trump är kanske en av historiens mest osynliga first ladies i USA. Vi måste tillbaka till Bess Truman, Harry Trumans fru, som avskydde livet i Washington och höll sig borta därifrån. Och det gör ju också Melania Trump. Det sägs att hon inte har tillbringat en enda natt i Vita huset sen Trump gick in i sin andra presidentperiod. Och nu går vi över då från bekräftade uppgifter och knallar över mer i området skvaller. För att det ryktet säger att Trump inte vill, alltså ryktet säger Melania Trump vill inte att Natalie Harp ska vara i närheten när de syns tillsammans. Och det såg man nu senast i helgen under det här IndyCar-loppet som gick in i centrala Washington. Då var Melania Trump med tillsammans med Donald Trump, de viftade med flaggor. Man såg inte skymten av Natalie Harp överhuvudtaget. Så om skvallret stämmer, med tanke på att det alltid är Natalie Harp som är med, då är det hon som på något sätt är någon informell first lady, och det tycker den riktiga first ladyn väldigt illa om. Men jag poängterar igen, vi är inne på området skvaller här.
Mm, mm. Men du, Fernando, alltså alla presidenter mer eller mindre har väl någon eller några såna här informella men mycket nära medarbetare eller personer. Varför blir den här relationen så himla uppmärksammad?
Ja, men jag tror att det är en blandning. Dels det som Hanna var inne på, hur hon verkligen avgudar. Trump är otroligt lojal. Men också den här närmast ständiga fysiska närvaron. Hennes roll där i Vita huset innebär delvis att vara grindvakt till Trump. Och hon har stor makt att påverka vad Trump ser, vad han hör och vem han träffar och vad han uppmärksammar. Hon har fått smeknamnet The Human Printer eftersom hon förser honom med utskrifter av nyheter och opinionsmätningar och annat material. Men kritiker både inne och utanför Vita huset menar att det här är ju en maktfaktor. Alltså hur presidenten får information, vad för information han får, hur man kontrollerar tillgången till honom, det ger henne ett informellt inflytande. Vilket gör det också svårt för journalister att granska, såklart.
Mm. Men inom då Trump-administrationen, Martin, det sägs ju att man flera är liksom väldigt irriterade över den här relationen. Vad vet du om det?
Ja, det som sägs är ju då att man är irriterad över att den här helt okvalificerade, som anser personen då, har så oerhört stort inflytande på då världens mäktigaste man. Och det som Fernando är inne på, liksom det, man måste gå igenom henne för att få kontakt med presidenten, oavsett om man är utländsk president eller amerikansk företagare eller vad man vill. Så hon på något sätt filtrerar allting till Trump, så hon har hans öra. Samtidigt, de som då skyddar henne säger det är så att hon är extremt effektiv, extremt lojal och en mycket hårt arbetande personlig assistent som Donald Trump, som trots allt är 80 år gammal, inte skulle klara sig utan. Så det finns nog mer kritik, men det finns också de som säger att hon är viktig för att få det här att fungera. Sen hur stor påverkan hon har på saker som händer. Det påstås bland annat att hon ska ha sagt varit den som har hejat på om den här stora balsalen. Det vet vi inte. Och det kommer säkert att komma en dröse böcker så småningom från medarbetare som berättar vad de har upplevt kring det här. Så det finns kritik absolut inom administrationen, men det finns också de som säger att hon är extremt viktig för att det ska fungera överhuvudtaget kring Donald Trump.
Mm. Hörrni, den 3 november, då är det ju mellanårsval i USA. Superspännande. Men redan den 13 september, vad händer då, Fernando? Vilken talande tystnad. Vi håller val i Sverige då.
Jag hade mina här. Jag menar USA. Herregud.
Nej, men då har jag ett tips. Jag har ett tips för dig.
Jag vet ingenting om vad som händer här. Jag vet
och alla
bara
andra
USA.
Som är så tysta vid den frågan. Jag vill nämligen tipsa om att Sveriges största politikpodd, vår systerpodd, Det politiska spelet, gör nu 2 avsnitt i veckan och... Nu tar man även emot lyssnarfrågor ända fram till valet. Så passa på och ställ dina frågor till programledare Parisa Höglund och Ekots politikkommentatorer Fredrik Furtenbach och Helena Gissén i Sveriges Radios app. Klicka på delta på Det politiska spelets sida i appen Sveriges Radio. Och det är förstås också där du lyssnar på och följer Det politiska spelet. Kommer du ihåg nu, Fernando?
Vad heter podden?
Det politiska spelet. Och när
datumet,
är det val?
Datumet.
13 september.
Okay. Nej, det ska jag inte glömma. Mm.
Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa, Hanna?
Nej, men jag har inte kunnat släppa att den ena miljardären efter den andra gått och köpt ett eget sportlag på sistone. Bara den här månaden har Disneys före vd Bob Iger och Josh Kushner betalat 120 miljarder kronor för en del av basketlaget Lakers. Och så har Amazons grundare Jeff Bezos köpt en del av fotbollslaget Liverpool, bara för att nämna några. Och det är ju inte för att de gillar sport sådär särskilt mycket, utan för att det finns stora pengar där. Och sägs det för att det är en av få branscher som anses vara AI-säkra. För ingen vill ju se en robot spela basket. Även om det var lite fascinerande att se det där robot-VM:et i Kina nyligen.
Mm, mm. Men du, hur vet du att de inte gillar sport då?
Nej, men det kanske de gör.
Ja,
men,
det kan vara en kombination.
Det kan vara en kombination.
Ja, ja, okej. Okay. Martin?
Ja, nu kommer jag lite tangera där, Hanna. För att jag var i Kentucky förra veckan på reportage. Och den stora nyheten där var, som också spridit sig lite vidare till nationella medier, handlar om en familj i Kentucky som vägrade sälja mark till ett AI-relaterat datacenterprojekt. Det handlar om Ida Huddleston, hon är 82 år, och hennes dotter Desira Bear. De två har blivit erbjudna $26 miljoner för att sälja delar av familjens jordbruksmark i Kentucky. Och har tackat blåvägrat. De motiverar med att den här marken har vi ägt i över 100 år. Vi har brukat den och vi tycker inte att det finns några ekonomiska fördelar med att ett datacenterprojekt på det här. Och de här människorna lever ett ganska anspråkslöst liv. Och det här som Delcia Bear säger är att 26 million doesn't mean anything. Det är ändå rätt coolt, tycker jag. Mm.
Men det är ju intressant med de här datacenterna som har liksom kommit fram som en stor fråga i mellanårsvalet, eller hur, Martin?
Ja, det är det. Och det handlar ju, det är ju jättehistorier man behöver bygga för att få de här AI-relaterade projekten att fungera. Och det är ganska mycket mark de behöver ta i anspråk. Och det handlar om vatten och handlar om kylning och dra in en massa el. Det är stora anläggningar. Och då kommer det människor som faktiskt säger att nej, det här vill inte vi ha. Vi säljer inte till det.
Mm. Fernando, vad har du inte kunnat släppa?
Valet i Sverige? Nej. Nej, men ja, det finns ju mycket som det amerikanska utrikesdepartementet sysslar med dessa dagar. En av dem är att göra sig av med woke-konst.
Mm.
Det handlar om Kehinde Wileys tavla som finns på den amerikanska ambassaden i Dominikanska republiken. Wiley är ju, precis som du vet, Sara, den konstnär som valdes för att göra Obamas porträtt. Och enligt den person som är ansvarig för konst på ambassader inom den här organisationen så är tavlan, citat, estetiskt fruktansvärd, slutcitat, och citat, väldigt woke.
Mm-hmm.
Så först valde man att hänga över en slags presenning med den amerikanska flaggan över den här gigantiska tavlan. Men nu har man gått vidare och planerar att sälja den. Ska man göra. Jag var lite osäker på om jag skulle ta den här grejen, för den är väldigt perifär och kanske oväsentlig, kan man tycka. Men på ett sätt så liksom den flyttar ju fokus från det kanske som är mer allvarligt runt om i världen.
Den säger också något om administrationens prioriteringar.
Bra, precis det jag tänkte säga. Alltså på ett sätt viktigt att man liksom ändå visar vad den här administrationen lägger resurser på. Man lägger ut det här på sociala medier och det är på ett sätt också ett varumärkesbyggande för den här administrationen. Man vill synas som den som tar kampen mot woke-konst.
Mm. Mm. Snarlikt din då, eller i alla fall i kulturvärlden, så styrelsen för Kennedy Center, alltså det stora konserthuset, kulturhuset i Washington, de vill ju ha en skylt. När de inte fick ha då att det var Trump och Kennedy Center, då ville de sätta upp en skylt där det står att det var restored and renovated by President Donald J. Trump. Och döpa om hela markområdet utanför till President Donald J. Trump Plaza. Allt det här ska nu upp i domstol för en prövning imorgon. Och till detta kommer att Trump-administrationen nu argumenterar för att Trumps namn måste stå på byggnaden. Det är helt avgörande för att få donationer för att renovera det här. Det har också framförts hot att får man inte det, då kan hela Kennedy Center komma att rivas. Det skulle påverka kulturlivet en del i Washington. Hörrni, tack för att ni var med. Anna Ulfklo var producent. Fernando Arias var med. Nu ska vi se. Hanna Malmodin var i Austin. Jag tänkte vilken stad du var i. Men du är i Austin och Martin Svenningsen är i Washington DC. Jag heter Sara Stenholm. Tack och hej. Vi är tillbaka på fredag.